När Pia är 9 år lämnar hennes pappa och syster hemmet.
Ja, det var då som jag fick reda på att han inte var min pappa.
Pia gör allt för att få reda på vem hennes biologiska far är.
Jag sökte honom på bussen och frågade mamma, är det han, är det han, är det han? Alltså alla karlar på bussen kunde vara potentiella pappor.
Men Pia ger inte upp och hennes sökande kommer att ta mer än ett halvt sekel.
Jag vill se mig själv i en mans ansikte, i min pappas ansikte. Jag vill veta vem är min pappa och vad i mig kommer från honom.
Du lyssnar på Familjehemligheten. Om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Det här är hon på 70-talet någon gång. Och här är hon när vi hade ett sommarställe i Västergötland.
Vi sitter hemma hos Pia i hennes vardagsrum, uppkrupna i soffan och bläddrar i ett gammalt album. Där finns bilder på Pias mamma och på henne själv som liten.
Och här, vi är i Finland här på de bilderna och åker till Varisari som finns i Kotka.
Många av de tidigare fotografierna är tagna i Finland, där Pia föds i mitten av 60-talet. Mamman är då gift med en man som hon lämnar när Pia är 2. Snart därefter startar hon ett nytt liv i Sverige med en ny man och Pia får en lilla syster. Utifrån sett är de en helt vanlig kärnfamilj. Mamma, pappa och 2 döttrar. Och nu när Pia ska berätta sin historia får hon leta djupt bland minnena för att komma ihåg hur allt var. Och det börjar där hemma. En helt vanlig dag vid middagsbordet. Pia är 9 och föräldrarna har samlats för att berätta att pappa och lilla syster ska flytta hemifrån.
Och jag blev fundersam över varför hon och inte jag, varför är det så här? Det var ett stort frågetecken. Och då fick jag reda på att han var inte min pappa. Och tänker idag att det måste ha varit upprörande för mig att inse att nej, men han var inte min pappa. Och jag hade ingen aning om en första, alltså att det fanns tveksamheter. Jag kommer inte ihåg så mycket från själva situationen mer än att det finns en bild och att jag gråter. Efter det så kommer jag ihåg hur jag kände inför att vara med farmor och farfar. Det var ju inte min farmor och farfar. Och hur jag var med farmors mamma som inte var min farmors mamma. Och vi hade någon sammankomst och jag satt och tittade på dem och funderade kring att jag hade dem till låns. Eller jag var där, men till låns bara. Hela situationen var till låns. Jag var ju en främling på sätt och vis och sen hade jag issues med farmor då och det kom till mig sen. Jag vet inte när i ålder och vad som kommer först och vad som kommer sen, men hon hade problem att jag och mamma var från Finland. Och på den tiden så var inte finländare något att ha.
Hur var det hemma då från början?
Det var våldsamt. Även han, alltså mannen från Sverige, var våldsverkare och hade problem med sitt temperament. Han låg ute i veckorna och jobbade. Han körde långtradare på den tiden och så kom han hem och så skulle de parta då och så blev det. Alltså han blev våldsam utav det.
Det dracks en del?
Ja, det gjorde det. Det dracks en hel del.
Efter att Pia fått veta att den pappa hon vuxit upp med inte är hennes biologiska far söker hon på barns vis efter sin pappa.
Alltså jag höll på och sökte efter vem som kunde vara min pappa. Alltså genom att fråga på bussar, är det min pappa och så vidare. Nej, 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 var svaren jag fick ifrån mamma. Och det stämde ju inte förstås. Och med vuxna ord sagt så har jag längtat efter någon att se mig själv i. Hur hade jag varit om jag hade haft en pappa? Det har jag ingen aning om.
Åren går och det är först när Pia är 15 som hon får veta att mamman varit gift i Finland när hon var liten. Och att mamman fortfarande bar på hans efternamn, precis som Pia. Hon vill nu söka upp mannen som hon antar är hennes biologiska far. Men mamman avråder. Och det är först när Pia får en ledtråd av en främmande man som hon bestämmer sig för att söka upp honom.
Då är jag med mamma på en tork. En tillnyktrings, alltså ett ställe där människor som har missbruksproblem ska kunna sluta med sina missbruk. Och jag är med där och som besökare, alltså jag har aldrig haft något missbruk, men jag är med där som besökare och jag sitter med i deras rundor och jag träffar alla människor där och så vidare. Och så träffar jag på en herre som känner igen vårt efternamn. Och han säger att han känner en herre som heter likadant i sin stad. Och då vill jag ha kontakt med honom och ställa massa frågor. Och mamma säger samtidigt nej. Alltså hon avråder mig starkt från att ta kontakt med honom. Men det gör jag. Och jag skriver till honom och får kontakt. Och så skickar jag en bild på mig. Och så skriver han tillbaka: PS, du är jättesnygg. Och jag blev illa berörd av det där: PS, du är jättesnygg. Man använder väl inte sån benämning på sina barn.
Pia och den hon nu tror är pappa träffas regelbundet. Han som är den man som mamman var gift med i Finland när Pia var liten. Han är nu bosatt i Sverige och lever tillsammans med en ny kvinna som har barn i Pias ålder. Men så tar förhållandet slut mellan pappan och hans sambo. Och så en dag händer det Pia djupt inom sig önskat hela sitt liv. Hon är 25 år och hennes mamma och pappa återfinner varandra och blir ett par.
Och då säger jag, vi sitter vid ett köksbord allihopa och så säger jag: vad häftigt! Min riktiga mamma och min riktiga pappa och så jag och så sitter vi här. Ja, säger de. Så indirekt har de ju liksom spelat på att jo, men så här är det. Och sen när jag är 26, då bor jag i Göteborg, pratar med honom och då har det blivit en clinch mellan dem. Och då har han börjat ringa till henne på nätterna och håller på och jiddrar. Och när jag och han pratade så sa han: fråga din mamma om Pekka så får du se på något skoj. Vadå, är det min riktiga pappa eller? Bara så, out of the blue. Ja, säger han då.
Pia får en chock. Hon har alltså missletts till att tro att den här mannen är hennes biologiska far.
Jag bara nej. Och det blev sådär som att allting var på distans. Det var som att jag var inne i en... Längst in så kände jag ingenting.
Men vem är då Pias biologiska far? Hon har först vuxit upp med en pappa hon trodde var hennes far, tillsammans med mamma och syster. När han flyttade ut kom det till slut fram att Pias pappa var den mamman varit gift med i Finland och vars efternamn Pia delar. Det finns alltså en tredje pappa. Pia konfronterar nu sin mamma.
Och istället för att fråga vad heter min riktiga pappa så gav jag henne namnet. Heter min pappa Pekka? Så jag förstörde hennes vittnesmål fullständigt. Det har jag klandrat mig själv för, att jag klumpigt noga visste bättre, men ändå så gjorde jag det. Och sen har hon hängt fast vid det namnet i alla år. Och jag har frågat henne från 26 års ålder, då började jag söka Pekka. Och hon sa inget annat namn, hon sa nej, men han hette Pekka.
Pia söker i alla arkiv, polisregister, sjöfartsregister och allt hon kan komma på. Och hon litar helt och hållet på det som sagts, att det finns en Pekka där ute någonstans som är hennes biologiska far.
Hon sa bara att han var sjöman och att de hade varit förälskade, att de träffades två perioder och att han hade varit i den ort som min mamma växte upp i och som jag föddes i då. Och att han hade vackra ögon. Det var det enda hon sa. Möjligen också att han lagade mat på båten. Och jag ställde massor med frågor. Var han son? Alltså var han, utnyttjade han dig? Våldtog han dig? Alltså jag ställde massa kontrollfrågor. Nej, 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 nej. Och hon visste bara svaret på alla nej. Men hon visste inte svaret på vem är det då. Och jag var besviken på henne för att jag hade velat att... Hade det varit jag... Så hade jag vänt upp och ner på hela världen för att hitta mina barns far, eller mitt barns far. Men hon var ganska passiv i det här. Hon gjorde ingenting. Och hon sa ofta att jag önskar att jag kunde komma ihåg, jag försöker.
Men det här att mamma inte berättar, tror du att hon inte vet eller att hon inte vill berätta?
Numera tror jag att det är en kombination. Att, för jag har frågat, kan det vara så? För jag har fått en sån idé då. Att där och då så hände massa saker. Och det var så jobbigt för dig så att du har fabricerat eller skapat en story. Och den har du hållit fast vid. Och det har varit enklast för dig att hålla fast vid den. Du vill inte gå tillbaka dit för det gör ont att gå tillbaka. Så kan det vara, har hon sagt då.
Hur gammal var hon då när hon fick dig?
Hon var 18, så hon var ung. Jag blev till på hans och hennes 18-årsfest. Hon var egentligen på ett boende i Finland där tjejer som låg i riskzonen. Och hon var på rymmen därifrån. Och då blev jag till.
Pia vet nu att hennes biologiska far var en sjöman som troligen jobbade i köket och stannade till i hamnen där hennes mamma bodde, åtminstone två gånger. Med det som utgångspunkt söker hon män med namnet Pekka och kontaktar också dem.
Jag tog ju de här listorna till intäkt för att kunna skärma av konceptionstiden. Om båten hade varit i hamn vissa tider så tog jag perioden när jag hade kunnat bli till, alltså konceptionstiden, den tog jag som utgångspunkt för vilka båtar har varit i den här staden i Finland och vilka herrar har i så fall varit ombord, och så har jag gjort sökningar utifrån det. Jag har gjort
Hur reagerade de som du ringde då?
Ja, en han sa, jag önskar att jag var, för jag berättade precis som det var, att jag letar efter min pappa då. Så. Och en som jag ringde till flera gånger visade sig, ja, vi har ju talat sig förut, jag önskar att jag var din pappa, men tyvärr är jag inte det.
Pias sökande pågår under många år och under vissa perioder ligger letandet nere. Men Pia ger inte upp och har svårt att släppa tanken på vem hennes biologiska far kan vara.
Det går i perioder. I vissa perioder så söker jag intensivt och så tänker jag, nej men vänta, det där har jag inte provat, det provar jag. Och så kommer jag inte vidare och så blir det sen, nej, fasen, nej, nu får jag ge mig. Alltså jag har varit på så mycket. Varenda register som finns, varenda tanke jag har kommit på har jag följt och inte kommit fram.
Så vad gör du då?
Någon gång när Svante Pääbo började med sina DNA-grejer och han konstaterade att snart kanske, eller jag kopplar ihop det i alla fall på något sätt, det kanske inte var han som sa det, men snart kanske var och en kommer kunna göra såna här tester. Och då tänkte jag, det kan vara något för mig. Så när det sen blev släppt, eller när det blev möjligt för var och en att göra DNA-tester, så gjorde jag det på ett ställe.
Och det blev många fler tester på andra företag och på släktingar. Och till slut får hon en match med en dam som bör vara hennes biologiska fars kusin.
Då tog jag kontakt och så visade sig att just hon pratade bara finska, så hon hänvisade till en syster som bodde i Sverige. Och då tog jag kontakt med systern i Sverige och då visade sig att systern hade ett släktträd. Och hon var väldigt hjälpsam och vi gick igenom hur vi eventuellt kunde vara släkt. Och sen så träckade jag ner tre herrar utifrån vår matchning då. Någon av de här gubbarna måste vara min pappa.
De var bröder?
Nej, det var en pappa och två bröder. Jag gick tillbaka till, jag fick någon sån här bara ding, hinch och gå tillbaka till mina sjömanslister igen. Och då fanns han där. Ett av de här tre namnen fanns där. När jag hittade hans namn, det var det häftigaste jag har erfarit faktiskt. Liksom, där var namnet. Och det var en av dem jag hade träckat ner. Och han hade den professionen ombord. Alltså allting verkade stämma då. Och då blev jag eld och låga, så jag ringde den här damen som var syster med hon som jag ursprungligen fick matchning med. Och jag eld och låga, det måste vara han, det måste vara han, det måste vara han. Ja, ja, men han emigrerade med sin familj för många år sedan till ett annat land.
Pia får veta att den som med största sannolikhet är hennes biologiske far emigrerade till Australien redan på 70-talet. Men hans namn var inte Pekka, som mamman sagt under alla år.
Ja, jag har letat efter Pekka och det var Pekka. Pekka, Pekka, Pekka. Det var inget annat. Och jag har också frågat det. Att kan det vara ett annat namn? Nej, det var Pekka. Det var Pekka. Och sen så var det inte sant. Och så att det är därför hon inte har kunnat berätta. För hon har inte vetat helt enkelt. Hon har velat berätta det hon har kunnat.
Pia har i sina efterforskningar sett att det fanns en Pekka på båten med samma efternamn som mamman sagt. Och med det förstår Pia att hennes biologiska far troligtvis mörkat sitt namn och sagt sin arbetskamrats istället.
När jag får reda på det här så är ju det här en enorm grej för mig. Men jag säger inte ett ljud till någon. Ingen på jobbet vet någonting. Och sen kom ju pandemin och allt det här, men där och då så, men jag säger inget. Jag har ingen aning varför.
Med dina barn?
Ja, till dem berättar jag. Och en av mina döttrar, den yngsta, hon går in och kollar och får fram vilka som är släkt med mig då, eller och indirekt med henne då. Och så presenterar hon för mig att det här är den och den och den, och de hänger ihop så här och så här. Så det är tack vare henne som det blir någonting av den här matchningen. Och jag skriver till, alltså min dotter får fram att det här måste vara din halvsyster då. Det här måste vara hans barn. Okej, och då skriver jag till henne och berättar att vi har en matchning, kan vi prata? Jag säger inte vad det är för matchning utan bara att vi kan prata. Eller frågar. Och jo då, det kunde vi göra senare. Och så bestämmer vi en dag när vi ska prata. Och jag är så här, jag vill ju bara driva det här framåt. Jag vill inte hålla på och vänta överhuvudtaget på någonting whatsoever. Men det är bara för mig att vänta.
Det går en vecka och så får Pia äntligen kontakt med sin halvsyster. Pappan finns inte längre kvar i livet.
Och så pratar vi och hon är ganska frispråkig och berättar om den här LJ och sig själv och sin uppväxt och det. Och sen så säger hon, vi pratar engelska då. By the way, how are we related? Och då säger jag, men sitter du ner? Och så säger jag det, att jag tror att vi har samma biologiska pappa. Vad är det? Du dyker upp en främmande människa och säger att jag är hennes halvsyster. Vad är det här?
För att vara alldeles säker ber Pia sin troliga halvsyster att ta ett DNA-test. Vilket efter veckor av väntan visar att de är släkt. Där i Australien har Pia nu tre halvsyskon varav en är född samma år som hon själv.
Det var en som föddes i, om jag är född i början av året, så är han född i slutet av året. Samma år som jag. Så han blev väl gjord när jag föddes ungefär.
Men varför var det så viktigt för dig då att söka efter en far?
Därför att jag vill veta var jag kommer ifrån. Och, vad mina, och hur kommer det sig att jag har pluggat vidare till exempel? Hur kommer sig alla mina driv som jag har som inte jag känner igen hos min mamma och hennes släkt? Varför är jag som jag är? Och det här allra viktigaste är att jag vill veta hur är jag lik honom? Vad hos mig kommer ifrån honom och vad kommer från mamma?
Så får Pia till slut se sin biologiske pappa på bild. Hennes halvsyster skickar ett foto på den man Pia funderat kring hela livet. Hon drömde om någon hon kunde känna igen sig i. En godmodig akademiker kanske, med ett vänligt leende. Men mannen på bilden ser allvarlig och sträng ut. Nästan lite elak. Hon känner inte igen sig och blir till en början besviken. Men hon har försökt nyansera bilden av sin far genom att ta reda på så mycket hon kan om hur han var.
Jag fick veta att han gillar omvärldsanalys, att han kunde massa språk. Han var hard-headed.
Envis.
Ja, ja. Och så att han underhöll sitt sociala liv och sin engelska genom att besöka områdets pubbar som man gör i Australien. Han var bra på att laga mat. Och sen är han var väldigt enligt utsagor då, så var han kan vara intresserad av politik och så, omvärldsfrågor, och var ganska om sig och kring sig. Han kunde ju många språk och så. Men han gick ingen sån utbildning i alla fall. Men han var väl autodidakt då, antar jag.
Men nu är du i mål. Känns det bra?
Både ja och nej. Alltså jag fann ju en familj som inte... Alltså det är fortfarande massa frågetecken. Hur kommer det här sig? Hur blev det så här? Och var han illasinnad? Så, alltså jag ser en elakhet i hans ögon. Som ingen annan ser.
Hur menar du då?
Alltså det här med tömma och glömma. Var han en sån som tömde och glömde med mamma? Och så blev det ett barn. Och han, alltså att han bara tog för sig av det som gick att ta för sig. Han var ung, hon var ung. Är jag ett resultat av en sån händelse?
Alltså du menar en våldtäkt nästan?
Nej. Det har hon förnekat i alla fall. Det var ingen våldtäkt. Det var ömsesidigt och de var kära i varann och allt det där. Men det vet jag ju inte. Om det är en ihopdiktad historia för att det känns bättre. Eller om det var på riktigt.
Men han var sjöman, han jobbade i köket och han var där i hamnen. Mm.
Och han finns i listan, och han finns i släktträdet, och han fanns. Mm.
Men känner du dig mer hel nu när du har fått veta vem din pappa
jag
är?
Jag blev lugnare. För ett av mina stora livsmål var ju att hitta honom, och nu har jag gjort det. Och då blev jag lugnare, men det väcker ju en massa andra frågor också. Och förmodligen är jag van att ställa massa frågor, såna här existentiella frågor, så att jag kanske inte blir nöjd. Mm. Men jag har nått det målet i alla fall, och jag hittade honom. Och det kändes där och då när det hände väldigt overwhelmed. Det var stort.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.